Sveriges Radio. Verkligheten.
Och så sen så ligger min sambo bredvid mig i sängen och då ser jag att han är död.
Du lyssnar på Verkligheten i P3. Jag heter Chang Imam och du hör Tinas berättelse om förlossningspsykosen.
Ja, men väldigt förväntansfull. Och vi såg fram emot det jättemycket. Det var ju sommar då, men inte så himla varm sommar. Så att det gick ändå ganska bra att vara hög gravid då.
Det är inte långt kvar på graviditeten. Tina och hennes man väntar sitt första barn.
Ja, men jag förberedde mig så mycket jag kunde med att liksom läsa förlossningsböcker och böcker om första tiden och allt jag kunde komma över liksom, om hur det skulle vara typ. Du vet, tränade profylaxandning och ja, försökte liksom förbereda sig.
De har valt att inte ta reda på kön, men Tina är övertygad om att det är en flicka som ligger där i magen. Allt går enligt planen. De är glada, pirriga och de läser på.
Men så förväntansfullt var det verkligen.
Barnrummet är inrätt, kläder är inköpta. Nu kan de inte göra mer än att vänta tills värkarna kommer. Och det gör de. När hon kommer in på sjukhuset är hon 4 centimeter öppen. Det vill säga nästan halvvägs.
Och sen, sen gick det som ganska bra. Alltså jag fick användning av min profylaxandning och jag tyckte min sambo var ett så himla bra stöd och liksom hjälpte mig att andas genom värkarna. Och
hon värker och krystar och så kommer barnet.
Hela den grejen var ju så sjukt overkligt. Jag hade en känsla av att det skulle bli en flicka. Så när liksom barnmorskan tar ut honom och jag ser att han liksom har en pung, då blir jag så här, men det är ju en pojke. Och blir liksom helt ställd, för jag tänkte som att, jag vet inte varför jag hade en känsla av att det skulle vara en flicka. Mm. Men ja, det var ju ändå helt fantastiskt. Så där på liksom förlossningen fick vi som tänka om. Vi hade ett flicknamn som vi hade tänkt utreda. Så där fick vi brainstorma fram ett nytt namn och sådär.
De bjuds på fika som alla nyförlösta får. Och nu börjar deras liv som en liten familj. De har en ny familjemedlem. En pojke. Efter 3 dagar på sjukhuset kommer de hem.
Ja, men det var ganska liksom fantastiskt från början. Det gick ändå ganska bra. Jag försökte kämpa på med amningen. Men sen kände jag ju som att jag hade väldigt, väldigt svårt att slappna av. Alltså att jag var som på helspänn hela tiden. Och även fast min liksom sambo tog Neo jättemycket för att jag skulle försöka sova liksom på dagen och på kvällen och sådär, så var det som att jag kunde inte somna. Hur jag än liksom försökte så gick det bara inte. Och då tänkte jag att då behöver kroppen kanske inte sova. Så att då gör jag något annat istället och så pillar man på med något annat.
Dagarna går. Tina kämpar på med amningen. Men hon har inte sovit. Och förblir sömnlös. Vid det här laget har hon inte sovit på flera dygn. Och nu börjar oväntade saker att hända. Hon har precis lagt på luren med sin sambo som är ute och rullar barnet för att Tina ska få ta igen sig lite och sova. När hon ser sig själv i spegeln och blir livrädd.
Och då känner jag som att jag får sån ångest i kroppen att jag tror att jag liksom får en stroke typ. Och jag tittar mig själv i spegeln och tycker att det hänger i mitt ansikte. Och blir som helt panikslagen. Och ringer till han igen och säger, du måste komma hem, jag har fått en stroke. Och han säger liksom att nej, men det, kan du sträcka ut armarna, kan du göra det här, kan du prata med mig och sådär. Och han sa det att nej, jag tror inte du har fått en stroke, men jag tror att du har panikångest. Och det tyckte jag ju att ja, men det kanske det är. Så han kom hem och liksom höll om mig och jag grät och så här, var orolig. Men sen så, ja, men så lugnade jag ner mig och det släppte liksom det där.
Nästa incident är något så oskyldigt som att hon ska boka en hotellnatt.
Och när jag går in på liksom en hemsida på surfplattan så kan jag inte, alltså jag kan inte läsa. Jag kan inte läsa det som står på hemsidan. Det är som att allting bara så flyter ihop och jag fattar ingenting. Och jag säger till min sambo liksom att jag kan inte boka hotell. Och han säger bara, men varför kan du inte göra det? Har du inte pengar? Eller vad liksom? Bara, nej, men jag förstår inte hur jag ska göra. Jag vet inte. Du måste hjälpa mig liksom.
Pojken är nu en vecka gammal och lika länge har Tina varit utan sömn.
Och sen min pappa fyllde år och vi samlades liksom hela familjen på ett café, hans favoritcafé. Och det var jätteglatt och liksom Neo var med och min syrra var där med hennes nyfödda och hennes större barn och ja, men det var bara jätteglatt. Och så sen helt plötsligt när min syster pratade med mig så kan jag inte prata. Alltså jag, det var som att jag tappade orden och så kunde jag liksom inte, jag tror jag först började sluddra och sen liksom fick jag som inte fram någonting. Och hon är lite så här, lite hård av sig, bara, vad fan håller du på med? Jag blir lite sådär. Och jag som bryter ihop bara gråter och liksom försöker få fram att jag kan inte prata. Och sen, ja, men går vi som vidare, vi får på apoteket och jag kan fortfarande inte prata. Jag får liksom peka på grejer så får min sambo liksom hjälpa mig och jag försöker skriva på mobilen så att han ska förstå och sånt där.
De märkliga upplevelserna kommer allt oftare och avlöser nu varandra. Vid ett tillfälle när hon möter sin sons blick har han kolsvarta demonögon, beskriver hon.
Och sen så liksom eskalerar det. För då blir det ju att börja se saker. Jag såg mig själv sitta i hörnet av soffan. Och jag liksom tittade på mig själv.
Var sitter du när du ser?
Jag sitter i det här hörnet. Och där sitter jag. Liksom. Och jag ser mig själv liksom. Och sen tänker jag, för det är som att jag ändå tänker att ja, men det här är inget konstigt, det är bara liksom den här panikångestgrejen typ.
Tina inser att hon behöver hjälp och får till en början medicin som ska hjälpa henne att sova. Men det hjälper inte. Istället kommer hallucinationer.
Och så sen så ligger min sambo bredvid mig i sängen och då ser jag att han är död. Och jag fattar ju liksom att det inte är verkligt. Och det är som det jag tänker hela tiden, att det här är bara din hjärna liksom som spelar dig ett spratt. Och sen dagen efter så berättade jag det här för min sambo. Jag minns inte om det hände mer grejer, men säkert. För det var ju i den vevan också jag trodde att jag var övervakad.
De har ett flertal brandvarnare hemma som Tina är övertygad om i kameror. Att det är någon som spanar på henne.
Att jag levde i en verklighet där folk liksom hade byggt upp någon sorts teater kring mig. Och att nu börjar jag liksom äntligen se hur det egentligen var, typ. Jag tänkte att jag var utvald på något vis. Att jag skulle rädda världen från psykisk ohälsa, från krig. Det var som allt på en samma gång. Och Neo var också utvald. Han skulle också rädda världen med mig.
Men så det är inte bara obehagliga känslor, utan
nej.
Det där måste ju känns ganska mäktigt.
Ja, men det där var ju lite mer av ett så här storhetsvansinne bara. Och att det fanns ingenting som kunde stoppa mig heller. Så känns det. För när jag sa typ till min sambo att ja, men jag kommer rädda världen från krig och psykisk ohälsa, så var ju han lite så här, ja, hur då? och jag var väl så här, ja, men inte vet jag, men jag kommer göra det i alla fall.
Dagarna flyter ihop och vanföreställningarna avlöser varandra. Tinas sambo inser allvaret i situationen och ringer hennes mamma. Han säger till Tina att de har fått barnvakt för att kunna åka iväg på något tillsammans. Men när han stannar bilen så står de utanför psykakuten.
Vi ska bara fixa en grej här först, sen ska vi åka vidare. Och då kommer jag in på akut psyk. Och jag får träffa någon läkare i något undersökningsrum. Jag minns att det var en blomma som stod över ett element, så att liksom blomman rörde sig. Och jag sa liksom typ hela tiden att kolla, blomman vinkar till oss, blomman vinkar. Och det var ju som inte, det var ingenting som jag tyckte var konstigt att säga, men det är ju lite konstigt. Och sen inser jag ju liksom att, eller de säger väl typ att men du kommer att bli kvar här.
Förstår du varför?
Nej, eller jag kanske gör det till viss del, men jag tror ju också att det är en del i den här komplotten liksom. Jag har varit för nära att liksom avslöja någonting, och därför ska de ta mig till fånga på något vis. Så jag vill ju inte det. Men jag blir ju som väldigt, eller jag blir väldigt våldsam. Och så minns jag som bara att jag ligger på typ en bår.
Hur då våldsam? Vad är det du gör?
Ja, jag vet inte om jag försöker ta mig därifrån fysiskt, men på något vis så hamnar jag i alla fall på en bår, och att de håller ner mig och spänner fast mig. Och jag kämpar emot allt vad jag har. Och de sätter liksom sprutor i mig med lugnande, antar jag, för att jag liksom ska lugna ner mig, och jag liksom bara vrålar typ.
Nu somnar Tina. Hon vaknar upp på avdelningen och upptäcker att de har vak på henne. En skötare som följer henne dygnet runt.
Och sen går ju som tiden där på psyket, och jag tycker att det är jättejobbigt att vara ifrån Neo. Och jag fattar inte riktigt varför. Och varför kan inte han vara där med mig? Och varför får jag inte åka hem?
Vad säger de till dig?
Ja, men jag minns inte, men det är väl liksom för att jag är så pass sjuk och att jag behöver liksom medicin. Och få ganska starka mediciner. Och sen får jag också genomgå en sån här ECT med elchocksbehandling i hjärnan.
Hur kommer du fram till det?
Jag tror att det är för att medicineringen inte tar så bra som de hoppas. Och då tror de att det där ska vara liksom en bra grej för att restarta hjärnan liksom på något sätt. Jag minns att det var jätteläskigt. Man blev liksom inrullad på bår. Och man blir sövd när de gör det här. Men man får så himla ont i käkarna, för att man spänner ju dem jättemycket när man får de här elchockerna i huvudet. Så jag minns att jag hade liksom jätte ont i käkarna efteråt. Men jag minns också att personalen där var så himla, himla gulliga. De som jobbade där. Och så jätte, jätteglada och... ja, goa liksom. Så jag var som inte rädd. Det är som mest att det är så overkligt. Att man har varit med om det där. Och tiden på psyket. Alltså, jag var så himla sjuk, men jag var så himla glad. Allting var mycket upp och ner, men jag liksom minglade ju runt där med de andra inskrivna och liksom skaffade ju kompisar. Alltså, folk som såg skitläskiga ut, men jag var liksom bara bästis med alla. Och, men vi fick så bra mat och jag hade det ändå ganska bra där liksom. Och personalen där var ju superbra. En kille försökte lära mig spela schack. Hon spelade liksom pingis med mig. Och de var jätte... gjorde liksom tillvaron väldigt bra. För man saknade ju Neo hela tiden liksom. Och min sambo.
I 2 veckor är hon tvångsinlagd på sjukhuset. Men sen får hon komma hem. Lika länge har hennes sambo tagit hand om deras nyfödda son på egen hand.
Och det var ju lite, när man kom hem, då var ju min sambo experten liksom. Han visste ju hur ersättningen skulle göras och han visste Neos rutiner och han visste liksom allting. Så det var ju lite som att jag fick lära mig allting på nytt igen och hitta rutinerna och sådär. Och det är ju som, det är ju ledsamt att man missade liksom några veckor under första tiden. Men jag är bara så himla glad att man har kommit tillbaka till sig själv.
Det har nu gått över 2 år sedan Tina hamnade i ett psykotiskt tillstånd i samband med förlossningen. Sen ett tag tillbaka äter hon inga mediciner. Och om bara några veckor har hon sitt sista samtal med läkaren på psykiatrin. Och då blir hon helt utskriven. Men skulle hon ha kunnat gjort något åt det här? Hade hon, om man ser i backspegeln, kunnat förebygga situationen, undvikit den?
Jag har som aldrig oroat mig för något. Men varit god och glad, lite så. Jag har ju alltid varit en sån som har förberett mig väldigt mycket. För vet jag bara att förbereder jag mig bara, då kommer det gå bra. Och det gjorde jag ju liksom i det här fallet med förlossningen, den gick bra. Men så var det lite när han kom ut, då fanns det som ingen handbok. Typ, hur får jag igång amningen? Det finns ingen handbok, typ exakt så här gör du. Och då var det ju lite som att min hjärna typ bara, error, bara, ge mig, hur gör jag det här liksom? Det går inte. Ändå med allt det här, nu när man har blivit frisk, så kan jag ju med allt det här liksom i bagaget ändå, men dels det var värt det för att jag fick min son, han var ju liksom världens finaste. Jag har också fått liksom en förståelse för psykisk ohälsa som jag aldrig har haft tidigare. Jag hade en kompis som jobbade inom psykiatrin förut och sa, hon berättade någon gång om någon patient som hörde röster. Och jag kunde liksom inte tänka mig något läskigare. Alltså det var typ det läskigaste jag kunde tänka mig. Mm. Men så att när man var med om det själv och så där, så såg man ju inte på det på det sättet.
Vad hörde du för röster?
Det var ju mer att det var någon som viskade så här, typ Tina, Tina. Men då var det som inte heller att man tyckte att det var något konstigt. Så att man har ju också förståelse för dels vad typ förlossning kan göra med än. Det hade man ju ingen aning om att ens förlossningspsykos fanns, typ. Och hur man kan bli så sjuk, alltså hur hjärnan på något vis kan göra såna här grejer. Men sen också en tacksamhet över att man faktiskt kan bli frisk. Alltså att man kan återhämta sig efter en sån här grej.
Vad gör du nu med allt det?
Så jag vet inte. Jag försöker vara så öppen jag kan med dem jag liksom träffar.
Kan du vara det då? Är inte det riskfyllt, eller?
Ja, men det är klart att det är. Och därför pratar jag väl kanske inte så mycket om det i jobbsammanhang och sånt där.
Vad är risken, tror du? Vad är det som står på spel när man berättar?
Men det är mer att folk kanske inte, att de börjar tvivla på ens arbetsförmåga. Att de tänker att man kanske är svag på något vis.
Eller att men man du är inte svag.
Nej, men det vet ju jag också. Men jag tänker att andra kanske tänker så.
Hade du tänkt det? Menar du att det kanske det du hade tänkt innan, när du inte visste någonting?
Ja, kanske. Att man på något vis har svagt psyke och kanske inte klarar av lika tung belastning eller någonting. Mm. Ja, jag vet inte. Ja, men det är väl som mest det. Eller att folk tänker att man kanske fortfarande är galen på något vis. Att folk kanske ska se på en med andra ögon. Mm. Att man inte bara får vara liksom vanlig, utan man är liksom psykfalls-Tina typ.
Hur är det mellan dig och din sambo? Hur har det, jag menar, det måste ju ha påverkat er, men hur har det påverkat er?
Jo, men det är klart det har påverkat oss. Och att det blev liksom en tuffare start än vad vi hade kunnat föreställa oss. Att han fick liksom dra ett väldigt, väldigt tungt lass. Och det som har påverkat oss mest är väl att... jag har ju som alltid tänkt att jag vill ha två barn. Men han var ju som... Från början sa han ju som att men det blir inga fler. För jag vill inte... Att du liksom ska gå igenom det här en gång till. Men nu på slutet så låter det som att det kanske finns en möjlighet att du blir ett syskon liksom någon gång framöver. Liksom.
Vill du det?
Ja, det vill jag.
Trots att du nu vet vad det kan innebära. Alltså.
Ja, men jag tänker också att nu vet man ju det här. Nu har man varit med om det en gång. Man har liksom ett mycket större stöd från sjukvården. Man har en kontakt i direktlina in i psykiatrin. Jag har också pratat med min psykläkare om det här. Och han säger liksom att finns det den minsta möjlighet till liksom tendenser kan man sätta in medicin liksom i förebyggande syfte. Men också att man kan sätta in åtgärder förebyggande.
Mm.
Man kanske till och med för att man verkligen ser till att man sover första tiden efter förlossning. Och så. Så jag vill ändå hoppas att det skulle gå bättre. I alla fall. En andra gång. Mm.
Så trots, alltså, är det någon som vet om riskerna så är det ju du.
Mm.
Och trots den vetskapen och din erfarenhet, och visst det var länge sedan, men det var inte heller länge sedan, det var 2,5 år sedan ungefär.
Mm.
Så skulle du ändå riskera att kanske hamna där igen för att få till barn?
Ja. Ja, det låter ju kanske konstigt, men... Samtidigt är det också att det kan ju också gå bra, liksom. Det är det man hoppas på och tror, liksom.
Du har hört Tinas berättelse om förlossningspsykosen. Jag som gjort det här programmet heter Chang Imam. Tekniker var Gustav Sondén. Och i verkligheten i P3 berättar vi just din historia. Så hör av dig till oss på verkligheten@sverigesradio.se eller på sociala medier. Sök bara på verkligheten P3 så hittar du oss. Och där kan du också se alla våra huvudpersoner. Vi hörs snart igen. Tills dess, var rädd om dig.
En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.